That's Bette Davis. Bette writes, produces, and directs, and hey, I guess you do a little bit in everything in terms of your music, huh?
Yeah.
I can tell you like your work.
I like recording in the studio a lot. I really love being in a studio. People, they only see the surface part of the music business, you see. They don't know what's going on behind the scenes. And it's not all glamour, you know, and it's not all starlights. You know, there's a lot of hard work.
I'm gonna run it down.
Tell them anything you want.
Välkomna till Stil, jag heter Susanne Ljung och idag i det sista avsnittet inför sommaruppehållet ska vi fyra av ett funkigt fyrverkeri av stil, sex och energi i form av en frispråkig kvinna vid namn Bette Davis, en kvinna som själv kallade sig för Nasty Gal. Bette Davis är med andra ord inte samma sak som skådespelerskan Bette Davis, idag extra känd från tv-serien Feud, även om både namn och attityd är snarlika. För även artisten och musikern Bette Davis lät folk veta vart skåpet skulle stå, det var där hon ville placera det och ingen annanstans. En kompromisslös stil som ledde långt men inte hela vägen till en självklara plats i musikhistorien som hon och hennes stil förtjänar. Bette Davis idag 72 år gammal men lämnade både scenen och skivinspelningar för länge sedan. I slutet av 1970-talet gick hon mer eller mindre under jorden. Men nyligen, bara för ett par veckor sedan, hade en ny dokumentärfilm om henne premiär i USA med titeln Bette, They Say I'm Different. Vi ska senare i programmet berätta mer om den och vad Bette Davis gör idag. I mitten av 1970-talet gav Bette Davis ut tre skivor som skulle komma att prägla en hel del framtida artister på olika sätt. Hennes tunggungande funk hade inslag av en hel del rock, hon hade inget emot elgitarrer. Och hennes texter kretsade ofta kring den kvinnliga kroppens lustar och viljan att som kvinna ha sex på egna villkor. Första spåret på hennes första platta har titeln If I'm in luck, I might get picked up och handlar utan större omskrivningar om hur hon är ute och raggar killar för att ligga med. Du kan kalla det för vad du vill, som hon sjunger. I'm fish and trick, and you can call it what you want. Bette Davis texter om sexuell lust, fantasi och hunger, inte sällan med inslag av humor, uppfattades som på gränsen till osedliga eller över gränsen. Hon framförde dem också på ett sätt som fick moralpolisen att vilja rycka ut med blåljus och sirener. Klädd i tajta hotpants, mycket små glittrande bikinitoppar och blanka platåstövlar som sträckte sig långt upp på låren, gick hon upp på scen och tog plats på ett sätt som tidigare bara män gjort, om ens dem. Självsäkert skrev hon med benen, putade med rumpan och stack ut tungan på ett vis som imponerade, även i en tid som präglades av sexuell frigjordhet. Allt fler artister började i allt större utsträckning att spela på sexighet, i alla fall bland män på scen. Men Bette Davis hade inte för avsikt att hålla tillbaka bara för att hon råkar vara kvinna. Och för att understryka vem det var som chefade lät hon män istället för körtjejer backa upp henne på scen. Hon firade dessutom av sina låtar med en röst som beskrivits som att den gled mellan sensuell sadism och orgiastisk glädje. Hon kunde lika gärna ha beskrivits som en kvinna som käkat sandpapper och smågrus och gillat det. En stentuff stil skulle man kunna säga. Eller raw, som hon själv beskrev den.
If you had to categorize your music in a word, could you? What would you say?
I just say it was raw.
Raw.
Huh? R-A-W.
Well, it's raw. It's the truth.
Religiösa grupper i USA ansåg att Bette Davis var för raw och för mycket i största allmänhet för en kvinna. Men att de var för mycket och för fel tyckte också den amerikanska medborgarorganisationen som arbetar mot rasdiskriminering, NAACP, the National Association for the Advancement of Colored People. De ansåg att hon i en tid när den svarta medborgarrättsrörelsen höll på att få vind i seglen företrädde svarta på helt fel sätt. De behövde framstå som normala, inte som freaks som somliga av dem beskrev henne. Och musikindustrin var inte bättre än den var vid tiden i mångt och mycket driven av vita män. Även de drog så småningom öronen åt sig. Efter ett tag bad de henne att ändra stil eller åtminstone tona ner sig lite grann. Men Bette Davis vägrade. I en intervju från tiden säger hon att jag är väldigt aggressiv på scen och män gillar vanligtvis inte aggressiva kvinnor. De gillar undergivna kvinnor eller kvinnor som låtsas vara undergivna. Så många andra betydande artister under åren, som bland annat Elvis, James Brown, Mick Jagger, Madonna och Michael Jackson, lät Bette Davis höfterna röra sig fram och tillbaka på scenen. Rörelser som i åren fortsatt att både provocera och trollbinda publik. En av de senare i raden av artister med fokus på just höfterna och de rullande rörelser de kan åstadkomma är den svenska dans- och performancegruppen Juk, som gjort just Juket till en central del av sin dansrutin.
Du kommer lägga märke till oss för att det kommer helt plötsligt personer med iklädda skoluniform. Vi går runt och så brukar folk liksom reagera lite grann på okej, varför tittar du på mig? Eller så här, oh shit, här kom en till, så bara, vad är det som händer? Och sen helt plötsligt så ställer vi oss i en grupp och tar liksom första juckpositionen.
Utan påannonsering, i vita skjortor, slips, tartanrutiga kjolar och shorts möter dans- och performancegruppen Juk sin publik. Juk tittar på publiken. Publiken blir tittad på. De står stilla tills gruppens höfter börjar röra sig till musiken.
Och sen går vi igenom alla stadier. Mini-juk, maximus-juk, flip-juk. Och sen har vi något som vi kallar för sex-juk. Mini kommer alltid först. Så det är liksom när vi tar våra första positioner. Och sen så det första som händer är ett mini-juk. Och därmed efter mini-juk så brukar maximus, det största juket, komma det starkaste och det största juket. Så då blir det också en sån här wow-effekt av att så här, oh shit, kan man jucka sådär hårt? Eller?
Så ni går rakt från mini till maxi-juk? Yeah.
Exakt. Och sen så brukar jag leta upp någon person så att jag tittar den rakt i ögonen och juckar mot den liksom.
Jag och Shirley Hart-Deobia, som är en del av dans- och performancegruppen Juk, tittar på den första videon som gruppen spelade in.
Så som vi juckar i den här videon, då är de liksom otydliga jucken. Alltså om vi skulle titta på hur jucken ser ut idag så är det ju liksom, det har ju hänt mycket. Vi har juckat i 5 år.
För 5 år sedan fick Shirley ett telefonsamtal av några streetdanskollegor. De undrar om hon ville vara med och göra en dansfilm. Shirley sa ja. Gruppen fick låna en replokal på Fryshuset. Och en dag under repetitionerna hände något oväntat. Dansgruppen började jucka.
möjligheten att ställa sig i grupp och så här sänka sig ner lite grann, så böja lite på benen, börja liksom tilta bäckenet så att vi på något sätt fick fram ett juck. Och det kändes jätte awkward. Titta på varandra och börja skoja med varandra, som bara, fan är det här? Så bara, det känns också lite så här, vågar man göra det här för någon? Och därmed kände vi att vi hade hittat någonting, som så här, men det här kan vi inte släppa. Om alla har den här gemensamma liksom förvirringen, så var vi tvungna att liksom gå vidare med den rörelsen.
Juckrörelsen får mycket utrymme i dansfilmen. Filmen läggs ut på YouTube och den visas också på dokumentärfilmsfestivalen Tempo. Och i publiken på visningen på festivalen sitter en journalist. Journalisten skrev en artikel. Artikeln placerade dansgruppen i en lång tradition av feministiskt tänkande. Råheten som Juck ägde på scen vidgar begreppet femininitet och inkluderar nya feminina uttryck.
Juck handlar om att vidga på perspektiven av femininitet och genus. Och vi brukar ju hävda, eller vi säger ju att så här, det, allt vi gör ingår i begreppet femininitet.
Plötsligt, efter att artikeln fått spridning, börjar också trafiken på YouTube-klippet öka.
Och så då kunde folk läsa den texten och titta på videon, och helt plötsligt så bara spreds den åt alla möjliga håll. Så vi gick liksom från några tusen views till typ så här 30 000, 40 000 views, och vi fattade ingenting. Vi bara, vad är det som händer? Varför tittar folk på det här? Och jag kommer ihåg att jag langade den. Jag bara, vi kanske borde fixa en mailadress liksom, så att folk skulle kunna kontakta oss om de vill det. Fixa det, och redan dagen efter så får vi ett mail där det står typ så här, hej, giggar ni live?
Gruppen gjorde om den filmade koreografin till en live-rutin. Och sedan dess har gruppen turnerat i Sverige och Europa, producerat en hel afton på Dansens hus och är nu aktuella med en dokumentär om hela processen.
Om du tänker att det här är liksom originaljuck, eller man ska säga, det vanliga jucket, så minskar du den bara lite så att den liksom blir...
Då har vi minijucket.
Ja, exakt.
Shirley instruerar hur jag ska röra höfterna.
Och sen så kan du öka så att du får till. Och det jag gör för att accentuera jucket är att jag spänner magen när jag är framme.
Just det.
Sen kan jag ta bort det, då försvinner liksom.
Och det ska vara så hårt, för alltså det är ju väldigt atletiskt utmanande.
Ja, det är det att när folk får tala om att vi bara juckar, när folk får testa det liksom i någon minut, så bara, gud, det här var jättetungt, och låren och ryggen och allt, man bara, ja. Och vi gör det i 22 minuter i vår föreställning, så att det...
Och vad är det då som är så kraftfullt i ett juck?
Ja... Alltså jag tror att det är just kombinationen av på något sätt, man skäms lite grann, det finns liksom någonting generande i att göra det, men också att det känns väldigt gött. Det är liksom en kroppsdel som på något sätt känns väldigt förbjuden, och därför kul att så här, jag kan göra det, och så det blir liksom lite den känslan av att om jag gör det och någon tittar, så blir det så här, aha, nu får du liksom se, nu ska jag utmana dig när jag gör den här rörelsen. Och den känslan tror jag de flesta ändå tycker om, alltså friktionen mellan att på något sätt någonting som känns skönt och provocerande på något sätt, tror jag.
Jag blir förvånad över hur förbjuden rörelsen känns. Hur kan en rörelse utförd på ett visst sätt väcka känslor av rädsla? Och det händer att publikinteraktionen där juckmedlemmarna juckar mot någon i publiken också innehåller rädsla.
Alltså en gång så var det en man som började... Som sa åt mig att jag skulle gå tillbaka till scenen och dansa på avstånd, för att det var det han var här för att titta på. Det är jag som bestämmer vart jag ska vara i det här rummet. Det är inte du som bestämmer vart jag ska vara, och du tittar inte på mig. Så här, det är liksom inte det här handlar om. Så här.
Vad hände då? Vad gjorde han då?
Ja, men han blev skitprovocerad. Han började hota mig också att det var att jag skulle skämma ut mig om jag inte gick ner. Och jag kommer ändå ihåg, alltså, som privatperson så blev jag lite så här, jag började dividera med mig själv om att så här, ska jag gå eller inte? Men att jag bestämde mig för att jag bara, nej, det här är konst. Det här är ett rum där man kan bestämma själv om man vill gå, om man inte tycker om det man ser. Det är liksom inte instängd. Och det här är min konst, och då väljer jag vad jag vill göra. Så att jag stod kvar. Men det var, jag kommer ihåg att jag ändå var darrig efter det där. Att jag bara, men gud, att jag fick gå igenom allt det här. Hur kommer det sig att den här personen, alltså att, hur kunde den prata så hårt mot mig när den vet att den är och tittar på en föreställning? Så det är provocerande att min kropp tar den platsen eller utmanar någon i sånt spel.
Kanske förväntas det av oss kvinnor att vi ska jucka mjukt i runda rörelser, vika undan med blicken. Det gör inte juck i sitt performance. De juckar hårt och spänner blicken i publiken. De är obekväma, inte till lags. Jag visar en bild av Betty Davis där hon fångats av kameran mitt i en juckrörelse.
Det är verkligen rakt upp i jucket. Alltså det är en helt fantastisk bild. Den är verkligen så snygg. Alltså så kraftfull, alltså så verkligen så här, man ser, jag känner när jag ser blicken och hela liksom modet där verkligen, så jag bryr mig inte.
Någonting som jag tänker på när jag tittar på Betty Davis är att vad som var viktigt för henne var att få uttrycka det hon ville uttrycka oavsett vad någon annan människa tyckte och tänkte och kände om det. Kan du relatera till den hållningen?
Absolut. Det är nog det som är kärnan i det juck gör faktiskt. Ja, men som sagt, jag äger vad jag ska göra. Alla juck äger det de själva bestämmer vad de ska få göra. Och rätten att få uttrycka sig vad den är, en är, det är det liksom juck handlar om.
Tillbaka till bilden av den juckande Betty Davis. Bilden får Shirley att tänka på en annan bild.
Kommer du ihåg den här bilden med Beyoncé som cirkulerade? Jag visar dig nu. Den.
Shirley visar en bild på Beyoncé där hon skriker mot kameran. Hon ser muskulös och arg ut.
Storyn bakom den här bilden är att Beyoncé ber internet att lägga ner den för att den inte representerar hennes liksom queen bee-femininitet.
Hur då?
Jag menar att hon ser för, så här, för grov ut, där musklerna kommer fram och hon ser inte alls liksom lika pryd ut, vad jag förstod det som.
Hon ser lite råare ut.
Ja, råare ut. Och därmed stämmer det inte överens med den femininitet som är kopplad till queen bee.
Beyoncé försöker retuschera bort den.
Ja, och vad säger det om oss när den sortens liksom uttryck inte får vara med? Det är ingenting som säger att det där inte är femininitet eller att det där är någonting som, ja, men som man ska skämmas för. Och det tänker jag går så, fick jag direkt associationen till Betty Davis, att det känns just den här råheten av att bara säga jag kör.
I sin självbiografi konstaterade Miles Davis att Betty Davis var en fri ande, en begåvad motherfucker. Han hävdade också att om Betty Davis hade fortsatt att sjunga och uppträda hade hon varit något liknande Madonna eller Prince. Hon var helt enkelt före sin tid, som han skriver. Och Miles Davis, det var mannen som gav henne efternamnet Davis. De gifte sig 1968. Hon var då 23 år och han 42. Och en stor och firad stjärna inom jazzmusiken. Bara ett år senare skilde de sig. Hon säger att han gjort rätt för namnet. Varje dag som jag var gift med honom förtjänade jag namnet Davis, som hon säger i den nya dokumentären. Det var ett stormigt äktenskap som kom att förändra dem båda. Men även på ett bra sätt, tack vare Betty blev Miles Davis introducerad för ny och modern musik som han inte tidigare hört, som Sly and the Family Stone och Jimi Hendrix. Banbrytande musik som kom att påverka hans eget skapande. Influerad av denna samtida musik gav han 1970 ut en skiva som betraktas som ett av hans mästerverk, Bitches Brew. Miles Davis kom att kallas för jazzens Picasso genom sitt sätt att förnya formen för jazz, och Betty hade inte en obetydlig del i både hans nya sound och stil, för det var också Betty som slängde ut hans gamla kostymer och fick honom att skaffa en ny och mer samtida garderob fylld med fransiga mockajackor, läderboots, långa sidenscarves och bälten med stora silverspännen. Han i sin tur peppade den redan musikintresserade Betty att ägna sig mer åt musik och att börja sjunga på allvar. Han hjälpte henne att producera inspelningar med hjälp av professionella musiker. Men först efter skilsmässan gav hon 1973 ut sin första egna och självbetitlande skiva där hon kombinerar funk, soul, sex och hård rock. Den producerades av Greg Errico som var trummis i bandet Sly and the Family Stone. De följande två plattorna producerade hon på egen hand. Musiksmaken hade hon utvecklat genom att som liten under 1950-talet hemma i Pittsburgh, Pennsylvania, lyssna på sin farmors stora skivsamling med rock- och bluesartister som bland annat B.B. King, Jimmy Reed, Howlin' Wolf och Chuck Berry, vilket fick henne att leta upp och lyssna på andra som tog ut svängarna. Hon dedicerar plattan Nasty Gal till sin farmor. Och idag har allt fler artister börjat uppmärksamma Bette Davis och tackar henne för att ha banat väg. Stefan Tungren är journalist och musikkritiker. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Så rent musikaliskt då, vad gjorde Bette Davis unik skulle du säga?
Attityden tror jag främst är det man kommer ihåg av henne. Alltså jag kommer ihåg när vi hittade hennes skiva på någon loppis i början på 90-talet och man blev nästan rädd när man hörde henne. Liksom hon nästan, man kan höra hur hon nästan spottar henne i öronen och hur hon nästan growlar. Liksom när hon, det är en slags funkrock som kanske hamnar i ett litet olyckligt gränsland mitt emellan funken och diskon.
Men för att hon chefar ju ganska hårt över musiken också, har jag förstått. Att hon, dels hade hon manliga körsångare, ja. Och sen att hon visste precis hur det skulle låta.
Ja, jag tror att hon på både gott och ont kanske hade lite för mycket kontroll över sin egen musik. För att jag kan tänka mig att de på skivbolaget ville att hon skulle glida iväg lite mer mot discohållet. Medan det hon gör är ju ganska mycket egentligen... Inte högskolefunk, alltså musikskolfunk i princip.
Lite intellektuell.
Ja, exakt. Och den kanske inte riktigt hamnade rätt. Jag vet att hennes sista skiva gavs ju inte ens ut. Vilket är väldigt märkligt med tanke på vilka musiker som var med där. Alltså, det var ju
jag berättar lite, för hon hade ju top-notch-musiker.
Ja, exakt. Det var ju Herbie Hancock och det var Miles Davis och Gil Evans arrangerade låtar till henne.
Men går det att måla upp en bild av hur musikscenen såg ut där i början av 70-talet när hon gjorde entré?
Hon var ju i ett gränsland mellan funk och disco, precis runt 1973-75. Nu är jag så här årtalskille här, men jag tror att George McRae's Rock Your Baby var 1975. Och det var ju soundet som gällde då och hennes musik var för provocerande för att spelas på radio helt enkelt, så hon spelades ju inte där. They say I'm different 'cause I'm a piece of sugar cane. Sweet to the core, that's right, I got a rhythm. My great grandma didn't like a foxtrot. Now instead she spit it's nothing boogie drum on drum. They say I'm different 'cause I eat chitlins. I can't help it, I was born and raised on them. That's right, every morning have to slop the hogs and maybe getting off humping the Jolly Hooker. Finns det några andra, eller finns det några artister då som mer än andra har inspirerats av Bette Davis skulle du säga? Eller tagit till i alla fall delar av henne och kanske gjort det mer kommersiellt då? Absolut. Alltså hon var ju en extremt stor pionjär och jätteviktig tror jag. Jag menar Grace Jones, Erykah Badu. Prince har ju sagt att i en intervju att så här, det här är what we aim for om Bette Davis. Carlos Santana som sa så att hon var den första Madonna. Men Madonna var som Donny Osmond i jämförelse.
Och jag tänkte också på en annan artist då, som är väldigt speciell, med Millie Jackson.
Ja.
Hon har ju tagit till sig det här raunchy, raw, det här sexuella sexercise. Hon gjorde disco mer också, ja. men finns det några likheter där?
Ja, men det gör det ju absolut. Jag tycker, alltså Millie Jackson gjorde ju två helt fantastiska skivor där i början, Caught Up och Still Caught Up. Och sen så blev hon väl lite too much sexuellt sett. Alltså så här, hon slutade ju, eller avrundade ju sin karriär med att sitta på en toalettstol på ett skivomslag. Och det blev lite för mycket.
Frank Zappa kunde göra, men inte en kvinna.
Den hette Back to the Shit. Jag vet inte. Jag föredrar tidiga Millie Jackson. Och hon inspirerades väldigt mycket av Bette Davis tror jag också.
Ja. Men hur viktigt då skulle du säga att Bette Davis inflytande över Miles Davis var då? Skulle han vågat ge sig ut på nya vägar utan hennes inflytande? Vad tror du?
Jag tror att det var jättestort inflytande. Att när de träffades och gifte sig var 68, då var ju inte Miles Davis... Jag tror han befann sig i en tid där han liksom inte längre var riktigt cool. Och jag tror Miles Davis var väldigt... obekväm med att inte vara cool. För att kidsen lyssnade på rock och de lyssnade på Jimi Hendrix och Sly Stone. Och hon introducerade ju de här grejerna för honom. Och vilket resulterade i att han gjorde Bitches Brew. Som först skulle ha hetat Witches Brew, men hon föreslog att det skulle heta Bitches Brew. Och det var ju liksom i princip början på fusionjassen. Så att man säger ofta att Miles Davis uppfann kanske den genren, men jag tror Bette Davis är minst lika viktig i det hela.
Men vad gjorde Miles Davis över Betty då? För han hjälpte ju till ganska mycket också. Han trodde ju på henne i alla fall.
Ja, absolut. Ja. Han producerade skivorna så. Men alltså, en av anledningarna till att hon kanske inte slog igenom så stort var att hon faktiskt är ju inte den bästa sångerskan. Liksom. Men stilmässigt och attitydmässigt är hon ju enorm. Men funken som stil, den existerade sida vid sida med hippierörelsen, men hippierörelsen kanske var en medelklass som klädde ner sig, medan funken var en underklass som klädde upp sig i ormskinsboots och pälsar och grejer. Och den stilen tror jag liksom, hon tog det liksom med någon slags kosmisk rymdtwist på liksom, och jag tror den stilen i princip var det som inspirerade glamrörelsen i England senare.
Ja, för att här har vi också en lite spännande koppling faktiskt, som jag inte riktigt känner till, att när Bette Davis var i London så fick hon hjälp av Mark Bolan, en av glamrockens stora ikoner.
Just det.
Nej, det tyckte jag var en lite rolig koppling faktiskt. De kanske låg på samma skivbolag.
Men jag vet att hon kände ju honom.
Så att, men där ser man, Bette har haft ett finger med i många pajer.
Ja, jag tror det faktiskt. Ja, man tror.
Om man då ska ge sig på Bette Davis idag, vilka låtar skulle du rekommendera för att göra som en inkörsport för att förstå vad vi pratar om?
Jag är förtjust i en låt som heter Anti-Love Song. Den är ganska rå, den är så här avskalad, Sly Stone-aktig. Har det där liksom, den här Bette Davis som är lite mer tillbakahållen än när hon growlar och gör fläskfunk helt enkelt. No, I don't wanna love you, 'cause I know how you are. That's why I've been staying away from you. That's why I haven't called you, 'cause I know you could possess my body. I know you could make me scrawl. I know you could have me shaking. I know you could have me climbing walls. That's why I don't want to love you. Om hon hade lyssnat lite mer på sina ändå kloka rådgivare, tror du Bette Davis hade varit en superstjärna? Eller blivit en superstjärna? Det skulle hon ju mycket väl kunna vara. Liksom, och hade hon kommit idag så hade hon ju funkat helt friktionsfritt. För att ta Cardi B eller någon nuvarande rap. Alltså de är ju extremt explicita sexuellt och sånt. Och på 70-talet så medborgarrättsrörelsen i USA, de ville uppmana till och med till bojkott av hennes musik. För att hon producerade en dålig stereotyp av afroamerikanska kvinnor.
Så idag hade hon kanske inte gjort så stort väsen av sig, konkurrensen är betydligt större.
Man måste ju höra henne för att förstå liksom styrkan i henne. Och hon hade ju absolut hörts idag också, det är jag övertygad om.
Att Bette Davis hade en säker stil på scen och skivomslag var ingen tillfällighet. Hon hade pluggat modedesign på FIT, Fashion Institute of Technology i New York. Men hon hade också jobbat som fotomodell. Hon blev upptäckt och antagen till den stora och kända agenturen Wilhelmina Models tack vare sin längd och look och charmiga leende. Hon visade sig också ha en förmåga att få det enklaste plagg att se exklusivt utan en sorts inbyggd stylistbegåvning. Hon hade en imponerande afro, men hon var också, som man säger, light skin. Det vill säga att hon påminner mer om Beyoncé än att säga skådespelerskan Lupita Nyong'o. Hennes förhållandevis ljusa hy gjorde henne populär som modell, och hon jobbade för många olika stora tidningar. Hon tjänade bra med pengar och började röra sig uppåt i stans kreativa kretsar. Men mer än mode och modellande så önskade Betty musik och var en flitig gäst på olika klubbar i New York. Där knöt hon inte bara kontakter som kom att bli värdefulla i karriären. Hon studerade också hur man bäst betedde och klädde sig på scen, och inte minst hur man sminkar sig effektfullt. Och i det avseendet var just 70-talet en gyllene tid för alla kön och läggningar. Det var en tid då make blev ett vedertaget verktyg för att förvandla människor till vad de ville bli och inte vad de förväntades vara. Gamla konventioner, moral och normer ifrågasattes, och det tidigare bespottade sminket i fråga om färg och överdrivna former, som länge betraktades som något som bara skådespelare och lösaktiga individer använde, betraktades nu som ett sätt att uttrycka sin personlighet på. Och människor i just mode- och musikbranschen tog till sig möjligheterna lite extra. Det är ingen tillfällighet att band som New York Dolls och Kiss, som då ville göra sig ett namn, smaskade på med smink i början av 70-talet, eller glamrockare rent generellt. Och 1971 spelade David Bowie in låten Life on Mars klädd i mintgrön kostym med matchande ögonskugga. Oklart är om Bette Davis inspirerades av just den looken, men i början av 70-talet använde hon sig frikostet av just turkosfärgad ögonskugga som nådde ända upp till ögonbrynen.
Alltså, till och med jag tappar hakan. Det är så mycket attityd, och ögonskuggan, den är ju där också. Som går hela vägen upp till brynen, men som fejdar upp i någon sån här ljusblå, nästan vit.
På en av sina omslagsbilder står Betty Davis på en motorcykel. Hon har målat ljusblå ögonskugga upp till ögonbrynen med vinglika svarta skuggningar upp mot tinningarna.
Ja, men det är kaxigt, det är sassy, det är inte undergivet på något sätt, utan hon tar ingen skit.
Make-up-artisten Mia Högfeldt tycker att Betty Davis bär upp sin ögonskugga med självsäkerhet.
Det är väl en typisk 70-tals, ett 70-talsöga som sätter eran och tiden ganska direkt när man ser den.
På 70-talet var den färgglada ögonskuggan en del av make-up-kulturen. Men den synliga färgklicken mellan ögonbryn och fransar syns sällan i dagens sminkvärld. För att ta reda på vad som egentligen hänt med den färgglada paletten ska jag och Mia blicka tillbaka på ögonskuggans historia.
Alltså, när jag tänker ögonskugga som en synlig sån där pop, då är det 60, 70, 80-talet som jag tänker på.
Det finns kvinnor som genom historien stuckit ut med ögonskugga. Mia har ett papper framför sig där hon skrivit ner en kvinna per årtionde som hon tycker definierar den tidens ögonskuggetrend.
Vi har Mary Pickford på 20-talet. Vi har Greta Garbo på 30-talet. På 60-talet hade vi Jane Fonda. Det var lite mer power. Där med Barbarella i huvudet. Jag ser det metalliska som, det är lite svårburat, men det är roligt. Vi har 70-talet, Farrah Fawcett skrev jag ner. Vi har Goldie Hawn. Vi har massvis med kvinnor som på grund av att de blommade i den eran hade mycket blå ögonskugga.
På 70-talet var det populärt med metalliska ögon i blått eller grönt, gärna som Betty Davis, målat ända upp till ögonbrynen med skuggor i svart eller vitt. Men Mia säger att även om ögonskuggan stod ut i färg och ton, så var själva sminktekniken på den här tiden fortfarande enkel.
Det var ganska barnsligt applicerat, lätt och enkelt. Det var ganska rent på så sätt att inte rent som i osminkat och klint, utan rent som i att tekniken inte var avancerad.
Det naivistiska sättet att applicera ögonskugga på blev på 80-talet ännu mer populärt. Enligt Mia är 80-talet ögonskuggans guldålder. Här vågade man gå loss i sminklådan. Färgpaletten var rosa, gul, grön, neon eller alltihop samtidigt. En ikon som Mia tycker ringar in den här tidens fria inställning är artisten Cyndi Lauper.
Rosa och blå palett, där det rosa och blå ramar in ögat stort. Men det är också väldigt barnsligt, ska man säga. Men det är underbart. Man tänkte inte så mycket som man idag talar om att make-up ska framhäva, jobba med ljusa respektive mörka färger för att ljusa färger framhäver och förstora medan mörka dämpar och förminskar. Det var inget sånt där tänk, utan det var mer effekt av kreativitet. Man ville liksom bejaka det mer än jobba med att lyfta fram ansiktsfeatures.
90-tal. Lågkonjunktur, Kurt Cobain. Den färgglada paletten får stå tillbaka för en minimalism.
Himlen blev mörk på något sätt i färgen. Solskenet försvann lite grann. Du hade nirvana, du hade grungen, du till och med liksom slutade sminka dig.
I mitten av 90-talet dyker sminkgurun Bobby Brown upp och ögonskuggan bli färglös.
Hon kom ju med make-up-linje där färger som brunt och det skulle vara matt. Och det gick lite livlöst. Det var inte så lekfullt och glatt, utan det kändes ganska tungt faktiskt.
De matta ögonen hängde kvar och nyanser av brunt, beige, kräm och rost går fortfarande att se på många ställen. Det är en av grunderna i den trend som följt då, som kanske varit den största de senaste åren. Det som Mia idag kallar influencerögat, inspirerat av familjen Kardashian.
De sista åren har ju dominerats totalt av Kardashian. Contouring, highlights, brynen. Det är väldigt jobbat med många olika toner och skuggor. Det är perfekt liner. Det har varit lyx, det har varit de här stora blocken i pannan som kallas ögonbryn, som har varit väldigt tunga, som små mustascher. Det har varit hårda, perfekta, kontrollerade ögon. Det har känts ganska maskigt. Det har varit som alla, att kvinnor ska se ut så här för att det är 2013, 14, 15, 16, 17, 18.
Mia menar att influencerögat har hämtat mycket inspiration från dragscenen och att de senaste årens tekniker varit avancerade och planerade. Idag går det att lägga en liknande ögonmake hemma, även om det tar lite tid. Men tillgängligheten har också gjort att trenden börjat vända.
Nästan varenda make-up-tillverkare har kommit med paletter som gör det enkelt att jobba med skuggor och högdagar. Men det har, tycker jag, lugnat ner sig, om vi nu pratar, om man kan prata trender nu för tiden. För trender för mig är det som pågår just nu. Men det är så mycket som pågår just nu.
Men är det liksom där vi är idag, att det är liksom så här, everything goes, eller typ man får göra som man vill?
Definitivt. Men när det gäller hur jag jobbar, då är jag väldigt mycket kvar i modevärlden. Jag blickar på visningarna, jag ser till kreatörer.
Och på SS18-visningarna säger Mia att det bland annat hos Missoni, Marni och Dior dök upp färgglada ögonskuggeögon igen. Appliceringen av själva skuggan var enkel.
Väldigt mycket fält som var mer så här naivt, lite barnsligt applicerade, som jag tycker känns lekfullt och inspirerande. Och inte så pretto som mycket av de här sminkteknikerna har varit de senaste åren. Det står också för en lekfullhet som jag tilltalas av. Att kunna bara ta en tumme och trycka dit lite härlig blå skugga eller lila, orange, klara färger.
Tror du att kommer folk ha liksom en liten orange klump i ögonvrån? Kommer man se det på gatan?
Det tar ju faktiskt några år. Sen kommer det in i stugorna på ett annat sätt. Man tolkar, man gör det till sitt.
Nu syns små tecken på catwalken. Den naivt applicerade färgglada skuggan är på väg tillbaka. Men i stort är det fortfarande mycket beige och brunt. Färger som gör det lätt att tro att ögonskuggan inte används.
Ögonskuggan tycker jag inte har försvunnit. Ögonskuggan har varit där. Men den har gått in och ut i struktur och färg och effekt. Men att den idag finns och blommar, det gör den.
I juni 1974 hade Bette Davis turnerat och slipat på sin show och New York Times skickade ut en recensent. Han blev imponerad. Han beskrev hur hon uppträdde med sån glöd och hennes band spelade med sån passion att de flesta den världsvana publiken bländades av upplevelsen. Hon struttade fram på scen och skakade på rumpan samtidigt som hon vände och vred på sig och vällustigt stack ut tungan, som han skriver. Det var verkligen inte vanligt att se en kvinna framföra sin musik så aggressivt. Hon överglänste helt enkelt Mick Jagger och Sly Stone genom att göra vad de gör, fast bättre, sa han skrev. Han noterade också, mycket framsynt måste man säga, att även om många musiker gillade det hon gjorde så kommer det ta lång tid innan resten av popvärlden ger Bette Davis den uppmärksamhet hon förtjänar. Den västerländska civilisationen värdesätter konformitet och rationalitet och inser sällan värdet av artister som Bessie Smith eller Bette Davis innan det är för sent, som han skrev. Men även om Bette Davis inte längre spelar in skivor eller står på scen så lever hon fortfarande och inte helt missnöjd med att nya generationer upptäckt henne och hennes musik. Men själv vill hon inte längre vara med, i alla fall inte på bild och inte heller så gärna på andra sätt. Det fick den brittiska regissören Phil Cox erfara. För det är han som står bakom den nya dokumentärfilmen om Bette Davis, Betty, They Say I'm Different, som filmen heter. Och det var när han letade efter ett nytt ämne till sin nästa film som han blev tipsad om att kolla upp Bette Davis. Han kände till henne till namnet men hade aldrig hört hennes musik. Och när han började lyssna på hennes låtar blev han fullständigt knockad.
I didn't really know much about Bette Davis, and then in 2012, some years ago, I was looking for a new film, and one of the producers of the film asked me if I'd heard of her music. And really, although I knew of her, I didn't know the music that well, and when I listened to it, it was just, when you hear Bette Davis for the first time, it's sort of like you take a step back. It's so authentic and raw. Betty is still just a roar, like a slap in your face.
Det var råheten i Bette Davis musik som väckte regissören Phil Cox nyfikenhet. Han beskriver henne som en käftsmäll, en person som kanske inte har världens vackraste sångröst, men som istället har något annat, något mänskligt och äkta.
Betty is not a beautiful singer. She's not like Aretha Franklin or a real special voice diva. She describes herself as a projector, and it's just something very raw and human. And she's unapologetic in what she does. You just can't help, even if you don't like her music, you can't help but be caught by it. You have to notice Bette Davis, even if you don't like her. You're always struck by that music when you first hear it.
Phil Cox tycker att det är svårt att värja sig mot Bette Davis musik. Den pockar på lyssnarens uppmärksamhet, vare sig man tycker om det man hör eller inte. Men om det initialt var musiken som fångade Phil Cox uppmärksamhet, så var det när han förstod att Bette Davis sedan många år tillbaka var spårlöst försvunnen från musikvärlden som han visste att han ville göra en film om henne.
So I was really taken by the music, but I decided to make a film with about her or with her when I discovered she disappeared.
Phil Cox beskriver Bette Davis som funkens Greta Garbo, en enstöring som valde att lämna rampljuset och istället leva ett väldigt tillbakadraget liv. Och det gör att det är många idag som inte har den blekaste aning om vem Bette Davis är, trots att hon har varit så viktig för amerikansk musik.
I suppose Bette Davis is like the Greta Garbo of funk. Some 35 years ago plus, Bette Davis decided to step out of the limelight. She's decided to become like a recluse. And here was a woman who is a pivotal person in the development, especially of American music and jazz fusion and funk in 1970s America. But Bette decided through a multitude of reasons to step out and disappear. And that's a lot what the film sort of deals with. But for me, starting off the journey, I didn't know where Bette was. There was no archive of her. There was no one who could talk about the last 40 years. I really had nothing, and that's why it took a long time.
Det fanns en mängd olika anledningar till att Bette Davis bestämde sig för att lämna musikvärlden och dra sig tillbaka. Och det är precis det som Phil Cox dokumentärfilm till stor del handlar om. Men det faktum att Bette Davis i princip hade gått upp i rök gjorde förstås att det var svårt att leta reda på henne. Men till slut, genom några nyckelpersoner, lyckades Phil Cox finna henne i staden Pittsburgh och samtal kunde inledas.
And we made an approach and introduced ourselves. We got to speak to Bette a little bit on the phone, though she was just monosyllabic, one or two words. And 2 years passed, where we would sometimes say hello and conversations on the phone. And then after 2 years, she agreed to meet us.
Phil Cox och Bette Davis började prata med varandra i telefon då och då. Hon var fåordig och tiden rullade på. Det skulle faktiskt dröja så länge som 2 år innan Bette Davis gick med på att träffa Phil Cox på riktigt.
That's a long time. And of course, we did other things, but I think because we allowed her to understand that we would do it in her time, did she finally agree to let us in to meet her?
Till slut gick Bette Davis med på att medverka i dokumentären. Phil Cox säger att hon genom filmen ville föra sitt arv vidare och att hon själv insåg att det här kanske var hennes sista chans att få sin historia berättad medan hon fortfarande var i livet.
I think in the end, Bette realized that, you know, well, in her own words, she's getting old. And she wanted to do this while she was still alive and could participate in the work. And that her legacy was now about to be defined.
One, two, three, recording. How do I begin after so long without talking about it?
Men bara för att Bette Davis gick med på att medverka i filmen blev det för den sakens skull inte enkelt. Bette Davis ville nämligen inte synas i bild.
You know, Bette is a still quite of an enigma as a person really.
I filmen känner man Bette Davis närvaro men vi får aldrig riktigt se henne. Hon förblir på så sätt en gåta. Vi får se hennes händer, hennes bakhuvud, skymtar henne när hon rör sig i sin lägenhet, men inte mer än så. Och berättarrösten i filmen är en skådespelerska som förmedlar Bette Davis historia. Filmen är en poetisk berättelse som fokuserar mer på Bette Davis inre värld. Efter många års funderande kom regissören Phil Cox fram till att det var på det sättet som just den här historien skulle berättas.
I found myself waiting for years and I really didn't know how to make this film. Because Bette wouldn't let me film her, you know, full on. But then I realized that I had to make a much more cinematic, poetic film about the interior of Bette Davis. So it's more of like a poem in some ways, where instead of lots of facts and information, I try and make this film so you feel who this person is rather than know all the details. So I think the idea is you feel Bette, but yes, she was like... She was like, nobody wants to see me, I'm old. And I was like, Bette, you're amazing. Don't worry about it.
Girl, she's a fine, fine, fine.
Bette Davis lever idag ett mycket tillbakadraget liv i Pittsburgh, berättar Phil Cox. Hon har ingen mobil, ingen dator och inget internet.
She was a very quiet lady, quite withdrawn, living very simply, no mobile phone, no internet, no computer. She hadn't listened to some of her music for 25 years. But during the course of the 3 years, stroke 4 years we worked with her, she started to return to her music and who she was. And now she still lives very simply, but she's very funny, very sharp, very detailed. Dresses me down on my bad taste in shoes. You know, she's like still, she's still that very sharp, uncompromising Betty Davis. Though she's made a decision in her life, which is she has no desire to come back.
Men Betty Davis är fortfarande lika skarp och kompromisslös som under sina aktiva musikår, och hon håller fast vid sitt val att inte återvända till rampljuset.
Which I think is really interesting, and I think someone who's decided to embrace essentially solitude or to live alone and very quietly is still a bit of a taboo today. People don't quite understand that choice, especially someone famous.
Men musiken är fortfarande lika viktig för Betty Davis. Hon är stolt över vad hon har gjort och hon uppskattar att folk fortsätter lyssna på hennes skivor. Och under de senaste åren har hon faktiskt börjat skriva ny musik som hon spelar in på en liten kassettbandspelare som hon har under sin säng. De här låtarna kommer antagligen ingen annan någonsin få höra. De är framförallt till för henne själv.
Betty's started writing again. She writes, she has a little tape recorder under her bed and she takes it out and she writes and arranges songs. I don't know if anyone's going to play them, but it also represents a very sort of pure relationship with her music. She does it because she needs to, but she also, I suppose, doesn't feel she needs to have it on, you know, across YouTube. So, yeah, I think she's proud of the music she made. I think the most important thing for her is that her music is still out there.
Could give to you, I'd be free.
Du har lyssnat på Stil i P1. Vi som är programmet är producent Erik Sjölin, reporter Amanda Ekman och Siri från Malmborg, tekniker Gustav Sondén och Roger Dackegård, och programledare jag, Susanne Ljung. Och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Till sist vill bara säga att när dokumentären Betty, They Say I'm Different nyligen hade premiär i New York, skickade Betty Davis en hälsning som artisten Erika Badu läste upp från scen. Hon önskade publiken goda vibrationer och mycket kärlek. Ren bra kärlek är vad vi alla behöver och borde omfamna. För oss, nu går vi på sommarlov men är tillbaka i augusti igen. Men vårt enorma arkiv är alltid öppet dygnet runt och fullt av spännande personer och fenomen att botanisera bland tills dess. Och vill ni så kan ni fortfarande följa oss på Instagram, Stil i P1.
I just say it was raw.
Ha en härlig sommar, vi hörs i augusti igen.